för EFK i Afrika tillsammans med min hustru. Och visserligen är avståndet kort mellan kontoret, EFKs headquarter här och den här kyrkan. Det finns ju många kopplingar däremellan, men vi bor i Timmersdala utanför Skövde. Så i morse satt jag med i bilen och åker den en timme och 40 minuter långa resan ungefär. Det är lite beroende på hur mycket de bygger om E20 utanför Mariestad. Men väldigt fint att vara här. Jag ska tala om några missionsmotiv. Men sen efter predikan och efter lovsången så ska vi också få möjlighet att be för både Centralafrikanska republiken, som jag vet att ni som församling stöder arbetet i, och så Tanzania och så församlingsmissionärer. Men först några tankar utifrån en ganska välkänd text för en del av oss. Och det är första kapitlet i Johannes evangeliet. Det som brukar kallas för Johannesprologen. Och jag tar en vers och jag tänker utgå ifrån den. Jag ska inte studsa runt så mycket, utan vi tar den versen, för den är så rik. Och det finns så mycket av missionellt att säga ur den. Så jag läser ifrån Johannes 1:14. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Amen. Tre olika motiv till mission som jag tänkte mejsla ut idag. Och det är inga nya saker, men det får bli som en liten påminnelse till er här idag. Johannes säger om Jesus, ordet som är Jesus Kristus, att han blev människa. Och vi kan kalla det för närhetsmotivet. Vill man vara lite teologiskt, och det finns ju anledning att vara här, så är det inkarnatoriska motivet. Alltså Gud blev människa. Det andra motivet vi hittar ser vi när Johannes säger att vi såg hans härlighet. Härlighetsmotivet, eller det doxologiska motivet. Och det tredje jag tänkte stanna till inför idag. Han var fylld av nåd och sanning. Förvandlingsmotivet, eller det transformatoriska. Men vi tar dem i tur och ordning. Gör som Gud, bli människa. Så skulle man kunna uttrycka det. Gud tog sin boning ibland oss. Och läser vi grundtexten i Bibeln så står det att Gud tabernaklade genom Jesus Kristus. Och då förs tanken naturligtvis till det här stora tältet, kan vi kalla det, i öknen när Guds folk vandrade och Gud följde med. Han var med i deras vandring. I öknen, under dagen, under natten. Ja, där var Gud under vandringen till befrielse genom tabernaklet. Jag vet inte om du... Vi förs tanken, eller hur, till ett tält. Jag vet inte hur många här som brukar eller har tältat någon gång. Men visst kommer man riktigt nära naturen, eller hur? Det är svårt att komma undan liksom regnet och gräset och dofterna och ljuden och temperaturen, så är det. Men det kanske inte riktigt det som ordet syftar på, utan det är att komma nära den andre så att man identifierar sig helt och fullt med den andre. Och jag tänker att all mission måste ju vara inkarnatorisk i den meningen. Att man faktiskt förflyttar sig för att komma nära någon annan. Paulus, han beskriver den här missionella inställningen på flera ställen i sina brev. Bland annat i första Korintherbrevet 9:e kapitel. Då säger han, fri och oberoende har jag blivit alla slav för att åtminstone nå någon. Hörde ni där? Fri och oberoende. Ja, men det var ju en fri medborgare i romarriket. Har jag blivit till alla slav? Alltså någonting helt annat. Som de andra. Så uttrycker han sig. För juden så som en jude, för icke-juden så som en icke-jude och för den fattige och så vidare. Så räknar han upp många exempel på att bli som någon annan. Och det här har ju alltid varit och fortfarande är missionens drivkraft att lära sig språk, kultur, kliva in någon annanstans. Och det finns ju fantastiskt många vackra exempel på när missionärer har brutit upp från sitt eget sammanhang, tagit sig in, rest och tagit sig in i en annan kultur och lärt sig ett språk och satt sig in i andra människors levnadsförhållanden. Man kan säga att man älskar och låter sig älskas. Det är missionen. Sen finns det ju en massa förskräckliga exempel på när det här inte har varit så utan det har blivit någonting annat. De gånger då jag har pratat om just kolonialismen och kolonialtiden med flera av mina afrikanska vänner, då formulerar de som så att missionärerna höll sig för sig själva. Det var liksom kontentan av det här när det inte uppstår närhet, när det inte mötet uppstår. Och det här kan jag ju se många exempel på mitt eget liv när jag har brustit, när kulturkrockan har blivit för stora och stressen har liksom pockat sig på i mitt liv. Och där jag har brustit under mina perioder jag har levt både i Tanzania och Sydafrika. Och andra gånger så har det varit som att man kommer riktigt nära och liksom sparkar av sig skorna och kliver in i hyddan, lägger sig på gräsmattan och dricker en varm kopp mjölk och samtalar. Missionen kan både vara smärtsam och väldigt vacker faktiskt. Det andra motivet som jag hittar i Johannes 1. Det är när han säger att vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Jag älskar Johannes tillägg här. Vi såg hans härlighet. Ja men det fattar man. Jesu härlighet. Kanske uppe på Taborberget. Eller var bara den liksom uppståndne Jesus i all sin härlighet. Eller som Paulus får se honom alldeles överväldigande på Damaskusvägen. Men så lägger Johannes till den härlighet som den enda sonen får av sin fader. Återigen blir det så relationellt. Alltid en relation, aldrig för sin egen skull. Fadern ger av sin härlighet till sonen fritt och förintet. Sonen böjer sig för fadern helt i lydnad. Och fadern och sonen sänder sin ande till världen, till dig och mig som alltid pekar bort från sig själv och till Jesus. Och så går det liksom runt. Den gudomliga blicken som alltid vilar på den andra, aldrig på sig själv. Gud är den minst självupptagna i tillvaron och därför ska han äras. Det är inte alltid Guds ära förkunnas och står liksom som nummer ett i missionsinformation. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men lite grann kan det vara lätt att glömma bort det här när projekten ska beskrivas och behoven ska liksom målas ut och upp. Om man ska konkurrera på givarmarknaden. Ja, men ge till vårt projekt. För det är våra metoder. De kommer verkligen att kunna förändra den här världen till någonting bättre. Och rädda utsatta människor. Ibland säger vi att Gud har inga andra händer och fötter än våra. Och jag fattar verkligen vad man menar med det. Jag kan förstå det. Samtidigt finns det någonting i mig som på djupet vänder sig mot ett sådant påstående. För risken är att vi hamnar i något slags teistisk, alltså deism. Att tron på Gud som skapare och igångsättare av den här världen. Men sen har han dragit sig undan liksom. Precis som att han drar upp en klocka som tickar och går av sig självt. Och för vi över den tanken på liksom missionens ärende så är det som att Gud har gett oss uppdraget. Jesus sa till oss att gå och predika evangelium. Och sen så är det upp till oss att liksom slutföra det uppdraget. Ingen säger ju så, eller hur? Utan vi säger att Jesus är med oss. Han har ju lovat det. Han ger oss kraft genom sin ande och så vidare och så vidare. Problemet blir ju när vi agerar som om Gud inte vore med på banan. När missionens aktiviteter reduceras till de tre P:na. Är du med på dem? Pengar, projekt och propaganda. Ja, men då behöver vi omvända oss och börja om från början. Jag tänker att det mest avgörande en missionär, vem han eller hon än är, mest avgörande frågan man kan ställa sig är: på vilket sätt kan Gud bli förhärligad och ärad av det som pågår här? I den här kontexten, i den här kulturen, bland den här folkgruppen, i den här situationen. Svaret på den frågan är församlingens bästa missionsstrategi. Och jag tänker att här behöver vi bli lite mindre självupptagna och lite mer Gudsrikets fokuserade. Jag tänker att i tider framöver vi kommer att behöva samarbeta mycket mer i missionen. Inte bara med våra partnerkyrkor utan också med andra samfund, andra missionsorganisationer och nätverka. Och betona relationerna för Guds ära skull. Det sista motivet som jag mejslar ut idag, som jag vill ge er, det är när Johannes vittnar om Jesus och säger: han är fylld av nåd och sanning. Jag tycker det är en av de vackraste beskrivningarna på Jesus Kristus. Missionens ärende, det är ju ingenting mindre än förvandling. Och det är alltid i spänningsfältet mellan nåden och sanningen som förvandlingen kan ske. I Jesus möter vi ju sanningen i form av nåden. Och nåden som alltid förmedlar det som är sant om Gud och om dig och världen. Och Jesus var och är fylld av de här gudomliga attributen. Hörrni, vi lever i en polariserad tid. Ibland upplever jag som att det är nästan svårare och svårare hela tiden för mig som troende och dig och församlingar och rörelser att hålla ihop de här två, nåden och sanningen. Jag tänker att församlingens och missionens stora utmaning i tider som är nu och framöver, vandra den här vägen som går mellan nåden och sanningen. Den vägen är inte alltid så enkel, men den finns alltid hos Jesus. Och därför finns det ingen annan väg att gå. Låt mig ge en liten illustration på vad vi kan mena med det här, som kan hjälpa oss kanske lite grann i alla fall. Tänk dig en sån här livboj, en frälsarkrans som finns vid våra badplatser som vi ser fram emot här nu att besöka i sommar. Oftast hänger den på en stolpe och så finns det en liksom modul fästad med ett rep i. Och då kan vi tänka oss att sanningen är ju livbojen och repet är liksom nåden. När du vill rädda människor i olika situationer så är det ju väldigt bra med en livboj. Och du kan jämföra det som sanningen som du kan slänga. Och du kan slänga ut det till människor som guppar på vågorna. Och det kan räcka en liten stund. Men för att verkligen kunna frälsa dem måste du ju ha någonting fästat vid livbojen. Det där repet så att du kan hala in den utsatte. Annars så lämnar du människor liksom guppandes på de olika liksom vågorna. Vi kan kalla dem för debattvågorna om vi vill. Och du kan slänga ut hur många livbojar du vill i kommentarsfälten och sanningar. Till slut så blir det bara frånstötande. Du behöver nådens rep för att få människor in i värmen, upp i båten och räddningen. Å andra sidan har du bara det där repet som sladdrar liksom. Ja, men då når du inte ut särskilt långt till människor som faktiskt behöver höra sanningen, möta sanningen om sig själv, om Gud och om världen. Så därför tänker jag, hos Jesus så finns fullheten, både sanningen och nåden som en full frälsning. Nu vill jag avsluta och jag vill inbjuda dig att vara med i fortsättningen av den här gudstjänsten när vi ska lovsjunga och tillbe. Och kanske vill du överlåta dig där du sitter. Jag vet inte hur ni brukar göra här i den här församlingen, om ni har någon böneplats eller så. Men jag vill inbjuda dig att göra så som ni brukar. Och då vill jag inbjuda dig som kanske är trött på ditt eget. Du som längtar efter att bli någon för någon annan, som jag sa i början. Som längtar efter att den här tron som du har, kallelsen som du bär, att den ska få kropp. Jag vill också inbjuda dig som längtar efter att få leva ännu mer för Herrens ära och härlighet. För hans skull, inte för din egen skull. Och så kanske du också finns här som längtar efter att få gå den här smala vägen mellan nåden och sanningen och få be om nåden att få mod och vishet och kraft att gå den. Så innan jag slutar så vill jag bara be och sen kommer lovsångsteamet att ta oss vidare. Herre, vi prisar dig Jesus Kristus. Du som kom till oss, du Gud som blev människa, vår Herre och frälsare. Tack att vi när vi ser dig så ser vi härligheten som du har fått av Fadern. Tack att hos dig möter vi både nåden och sanningen om Gud, om oss själva, om den här världen. Och vi ber att de här sakerna ska få bli en drivkraft vidare för oss i mission. Både här nära i Brickebacken i Örebro, men också i hela världen som vi har sett på världskartan. Tack för din kyrka i Afrika. Tack för allt det som du gör, inte bara där utan ut över hela världen. Så ge oss kraft och ge oss mod att våga gå, att våga överlämna oss själva ännu djupare till dig, Herre. Jag ber så i ditt namn Jesus Kristus. Amen.